Hej och välkomna till avsnitt 229 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, mammut Andreas Robert Schalli. Och någon annanstans i Sverige sitter
Kjell Håkan Dellert och ja. Kallar sig präst. Eller jag är också det, för säkerhets skull. Ibland kanske det finns de som tror att det inte är så. Men ja. Å andra sidan så tror de att du inte är en mammut heller. Man vet aldrig.
Nej, men så här är det ju att det ska ju villigt erkänna att du är ju mer präst än vad jag är en mammut.
Ja, det definierar mammut.
Ja,
men, du är ju, jag kan säga att i sin ursprungsform så måste jag nog ge dig
rätt. Hålla med det. Mm, ja, precis.
Men som kommer man och frågar i Sollentuna församling vem är mammut, så vet ju alla det. Det är ju inte något som sen, det finns ingen som är det här.
Nej, just det. Nej, så är det. Som karaktär så vet man.
Ja.
Men om man frågar vem är präst, ja, då blir det ju många.
Så att, då är det många, ja.
Ja. Det finns bara en av mammut, men det finns fler präster.
Så är det. Så är det.
Ja, så är det. Hörru, har ni någon sån här släktnamn nu när du sa ditt hela namn?
Nej, inte på min sida.
Nej.
Har vi det. På min frus sida av släkten är det många som heter Linnea.
Just det.
Men vi har det inte. Ja, vi sysslar inte med sånt på min sida av släkten.
Det passas inte.
Det passar inte. Nej.
Nej. Nej, jag kom på det nu när jag sa mitt eget mellannamn Robert.
Ja.
För det heter både far och fars far hette, och mina bröder och brors son och min egen son. Och häromdagen var det den stora Robert-dagen.
Ja, då alla Robert firar.
Precis. Och det är vår mors uppgift då, farmor till några, att se till att det uppmärksammas.
Just det, såklart. Ja.
Missade det ett år, det fick hon höra. Så det gör hon, jag tror hon har skrivit det första hon gör i sin nya kalender varje år. 7 juni, Robert-dagen, missa inte. Då får du höra det.
Ja. Skicka så tårta.
Ja. Så det kommer hon ihåg år. Tack till mamma. Hur är det, Kjell?
Det är bra. Jag sitter ju hemma vid nu. Jag ska faktiskt iväg på ett alldeles riktigt in real life-möte här om några timmar, men på jobbet. Men just nu sitter jag hemma och var ute i trädgården alldeles nyss här, och det var ganska varmt, så att det är nog rätt mycket sommar nu faktiskt, känns det så.
Ja.
Igår hade vi väl så här pilgrimsvandring med jobbet. Det hade väl du också, fast på ett annat ställe än där jag var.
Ja.
Det är ju inget jag skulle välja frivilligt, så att säga, men det, ja, det var ju ett tillfälle, speciellt under näst sista delen av vandringen när man skulle gå i tystnad, så tyckte jag att där gick det faktiskt att, ja, tänka en hel del.
Ja. Så det var tystnadsdelen du uppskattade?
Den uppskattade jag mest, ja. Ja. Det kanske var så att de många andra i mitt följe, så att säga, där, eller mina medvandrare som
tyckte att det var den stora utmaningen.
Som tyckte att det var den stora utmaningen. Jag tror att det kändes lite så faktiskt, att det var så.
Så här är det ju, att i vanliga fall vid den här tiden typ på året, brukar nog vara lite tidigare i vanliga fall, så brukar vi ha en vårutflykt, fest liksom, med all personal i hela organisationen, som är nästan 100 stycken. Och vi har gjort massa olika, både roliga saker och som jag och du kanske inte har tyckt varit så roliga, för att det är svårt att stimulera 100 olika viljor och sådär. Vi har ju försökt vid något tillfälle att spela in ett avsnitt på som vårutflykt, vill jag minnas.
Ja, vi gjorde, lyckades till och med också.
Ja, ja.
Vi satt vid ett tillfälle och gjorde det. Och så vid något tillfälle gjorde vi också en trailer inför kommande avsnitt på ett sånt ställe. Men om man tänker så här, om man nu skulle fråga folk, så här, vad tror ni att kyrkan gör som vårutflykt? Vad tror du folk skulle säga då? För jag tror inte att de skulle säga så mycket av det som vi har brukat göra på vårutflykterna.
Nej, vi har både varit vid ABBA-museet och Lasse Åbergs museet och annat. Nej, jag tänker väl så här.
Skyddarhuset var vi ett år också.
Mm. Och det kanske
på Sköldar, så där.
Mm. Ja, folk skulle kunna tänka att kyrkan gjorde möjligtvis för att det är gammalt.
Men du ville
besöka något kloster eller någonting. Jag vet inte vad folk tror.
Det var faktiskt ett år. Jag minns en vårutflykt där vi faktiskt gjorde typ så. Vi åkte runt och tittade, vi hälsade på i någon kyrka, och vi hälsade på i judiska församlingar.
Ja, just det. Just det.
Så där var det faktiskt lite kyrkliga saker vi gjorde på vårutflykten. Men någon gång så var vi, i samband med att vi var på ABBA-museet, så var vi också i Djurgårdskyrkan och hade någon liten andakt eller gudstjänst där. Mm. Så vi har gjort kyrkliga saker också. Men,
ja, men det gör vi väl lite varje gång, va?
Eller, ja, en andakt har vi väl, brukar vi väl ha varje år. Jo, var ju på Skansen, vet jag.
Och någon gång där när vi var bort mot Lassåberg, då besökte vi väl någon kyrka som hade ett spännande center som jag inte riktigt minns nu.
Ja, det var väl Bålsta, alltså
dina nuvarande trakter.
Min nuvarande hemförsamling, helt enkelt.
Ja, precis. Men så här är det i år då, så kan vi inte samla så många på grund av restriktioner. Och då var det väl så där, ska vi göra ingenting, ska vi göra någonting? Och då var det att pilgrimsvandra på olika platser i vår församling i sina respektive arbetslag.
Just det.
Och en viktig del, kan jag tycka, med vårutflykten är ju att man möts i de olika arbetslagen. Mm. Det gjorde vi inte, valde inte nu, och det tror jag är rätt, så att vi håller till våra små grupper liksom, och det blir smidigt och logiskt lättast och sådär. Så det var helt rätt, men lite annorlunda.
Och det är ju det, och för att återkomma till att tjata om det, så är det bland det kyrkligaste vi har gjort faktiskt, som i vår utflykt. Det får man då säga faktiskt. Ja. Ja, det var väl organiserat, och vi inledde med en vacker musik, ja, framförande. Så. Också. Så att det var väl genomtänkt, så kan man säga.
Ja, jag var inte med på hela vandringen på grund av ett skadat knä, men jag mötte upp mot slutet och fick det gottigaste.
Jag
mötte upp vid fikat och sen vandra sista biten och få ta del av den här lilla konserten ute i det gröna av en harpspelande.
Jaha, ni hade det på slutet alltså?
Vi hade det på slutet som en överraskning. Det var väl lite olika.
Början som en överraskning.
Ja. Denna lilla duo får ju jobba flitigt de här dagarna.
Ja, just det.
Och åka runt. Men det var ett väldigt trevligt avslut när folk var trötta i fötterna och får lyssna på änglamusik. Jag har inte tagit del av harpa så mycket i mitt liv, ska jag väl villigt erkänna. Men det där, en som var sådär superproffsig och får höra det live, det är ju ett änglalikt instrument.
Verkligen. Jag försöker nu snabbt tänka om jag har varit med om någon gång att lyssna på det live. Jag har ju hört det såklart i olika sammanhang, men live vet det 17 om jag har...
Nej, jag frågar inte heller att jag gjort det. Men det var en helt annan upplevelse. Och sån där intim spelning som det var då, när man bara 10 stycken som satt, eller vad...
Ja, just det, precis.
Ja, det var faktiskt en otroligt vackert.
Mm.
Några kollegorna fick prova också, och det var inte det lättaste kanske.
Nej, det fick inte vi. Vi såg väl för farliga ut, så de fick aldrig...
Så här var det, jag hade faktiskt min son med mig.
Okay.
Och då vände hon sig till honom först. Vill du prova? Och det ville han ju. Och då kom vaktmästaren och annan också. Får jag testa? Så att det var barnet som var ingången.
Just det, som det så ofta är i våra sammanhang.
Absolut. Låt barnen komma först till harpan, står det.
Ja, så står det i skriften.
Ja. Mm. Hörru du, Kjell, hur är det annars då? Det är ju väldigt vackert väder, och det gör ju i alla fall mig glad. Det känns
absolut. Det, så är det, visst. Det känns mindre motigt. Nu har vi också fått veta att vi kommer att få fira gudstjänster dit folk får komma i sommar i vår församling, eller i hela stiftet får man ju göra det från och med midsommarafton eller midsommarhelgen. Och det är för min del kluvet faktiskt. Det är klart att det är det vi vill göra, såklart. Men för min del känns det lite som att det signalerar att faran är över, och det är den ju inte. Plus att det jag vet, eller vi vet, är ju att åtminstone i flera av våra kyrkor så är det ju övervägande 70 plus som kommer och besöker våra gudstjänster. Och då kan man ju fundera, hur ska detta gå? Men ja, samtidigt så står det en glädje att få fira gudstjänst på riktigt igen, så att säga. Mm. Så är det.
Ja, men det är ju svårt det här. Det är ju så. Inför påsken så gjorde vi ju så att vi la en plan för att ha massa gudstjänster. Så att det skulle inte komma så många på varje.
Ja,
men
just
då fick vi direktiven av biskopen i Stockholm att men nu vill jag inte att det firas några fysiska gudstjänster, folk på plats. Då har vi inte gjort det. Och nu mötte ju då biskopen prostarna runt om i stiftet och landade i detta då. Och jag tycker att han tänker rätt. Men sen klart på varje lokala kyrka så blir det olika utmaningar.
Ja.
Hos kyrkan där jag tjänstgör så är det ju väldigt många som kommer. Så där är vi lite fundersamma. Den här 50-gränsen, hur gör vi med det?
Ja, för det måste väl bli så att någon faktiskt säger stopp. Nu får inte komma in.
Precis. Jag har pratat med vaktmästarna, för det kommer ju bli främst deras uppgift då, att säga nu är det fullt liksom.
Ja.
Det som är gott för vår del är att det finns en till då gudstjänst samma dag senare, så att man faktiskt kan hänvisa dit då. Och så. Men sen är det här också att det är många som är äldre. Och vi kommer inte ta läggkontroll i dörren direkt, utan det är ju sunt förnuft. Och just nu så är jag lite fundersam på, ska vi ha, nu pratar jag under sommar, ska vi ha kyrkvärdar? Eller missförstå mig rätt, tar det upp onödigt många platser? Det är ju helt fel sätt att säga det, men och ska vi ha folk som är då 70 plus och tjänstgöra som kyrkvärd? För det är det många som är också.
Det är det många som är, ja. Absolut.
För att det är en skillnad att låta kyrk... Nu har vi gudstjänst och den som kommer får ta eget ansvar, alltså om du är i riskgrupp och äldre. Sen tycker inte vi att du ska komma, men gör du det så kommer vi inte stoppa dig. Men däremot så kan vi ju styra på ett sätt över kyrkvärdarna. Eller
ja,
kan vi det?
Ja,
jag vet inte.
Det är ju väldigt svårt. Alltså ungefär som att det kan ju uppfattas som, och har nog uppfattats också som, att vi vill inte ha dina tjänster just nu. Så är det ju inte. Men vi vill verkligen ha deras tjänster. Men
det är, vi värnar om din hälsa.
Precis.
Ja.
Och därför är det olämpligt. Så att det är svårt.
Men du sa något viktigt där ju med signal att faran är över. För så känner jag verkligen också. Alltså i kristid har kyrkan alltid funnits. Har det varit krig eller förtryck eller så har folk samlats till gudstjänst och antingen i en källare i hemlighet eller ja, på massa olika sätt.
Yes.
Men här har ju varit så himla speciellt eftersom att vi det är en smitta det handlar om.
Ja.
Så jag är väldigt kluven. Ge kyrkan makt att höras. Låt kyrkklockorna ljuda. Det är viktigt. Vi får samlas till mässa, för det är hopp. Alltså jag tror att hoppet är det vi verkligen behöver nu. Och det finns en längtan efter gudstjänst och mässan. Men vad ger det för signal? Jag är väldigt kluven.
På samma sätt som vi nu, det är också att vi har ju fått höra nu av Folkhälsomyndigheten att det är okej att färdas inom Sverige i sommar. Samtidigt som jag har förstått det som att man räknar med att det kommer att göra att de smittade ökar i antal igen. Och det är också för att jag tror att jag vet inte, men jag tycker man kan se också ute i samhället att folk allt mer börjar tro att faran är över. Och det får vi ju höra hela tiden att det är den inte. Och då är det ju en signal på något vis att nu öppnar kyrkorna, nu äntligen så får ni komma liksom. Och som sagt, jag säger inte att det är fel, för naturligtvis vill vi fira gudstjänst med människor närvarande. Men ja, jag vet inte, är det för tidigt? Ja, det får vi väl återstå väl att se då.
Men det vet vi inte.
Nej.
Ja, men man ser ju att det har tappat också i nyhetsvärlden rejält nu.
Ja,
jag är inne på Aftonbladet dagligen, och sen det här började så har ju det legat som nästan varje dag den artikeln högst upp. Coronaläget idag, eller vad 17 rubriken är.
Ja,
och sen är det lite olika text, och sen står det i många som är smittade, många som har dött och så vidare. Men så var jag inne igår och tittade, fick jag scrolla långt ner innan det kom. Och när man släpper på restriktioner, då ger ju det verkligen signalen, för så dumma är vi ju, men nu är det bra. Då spelar ingen roll att säga håll avstånd, för det kommer vi göra mindre då. Alltså, uppenbarligen behöver vi restriktionerna för att kunna hålla på det. Det är likadant i de andra länderna nu där det har varit mycket mera tufft. Alltså med verklig karantän att du inte fått gått ut och så. Nu är de släppt på också. Och vad händer då?
Men det står
ju en andra sidan. Och den får man inte glömma. Det är ju att hela samhällsstrukturen, ekonomi, allting rasar ju om samhället är stängt. Så att det är ju också en värdering.
Absolut.
Ja, liv, det har ju... liv på annat sätt. Så. För folks liv går under ekonomiskt, psykiskt. Och sitter, ja, det är väldigt klurigt alltså.
Ja, visst är det så. Absolut. Ja. Det är ju skälet till att det blivit som, alltså det är ju inga enkla beslut att fatta något av det här liksom. Antingen vi ska fortsätta ha stängt eller fortsätta ha restriktioner, eller vi ska släppa på allting, vilket som är ett svårt beslut att fatta.
Ja, för det fattar man ju att hade det inte i en annan typ av värld, hade det inte påverkat ekonomi, handel, alla de bitarna, folks psykiska välmående och så vidare, då hade de ju fortsatt att ha lockdown.
Ja, just det.
Tills det var över. Men det går ju inte, för det blir sådana enorma katastrofala följder i ekonomi och annat.
Just det. Ja. I vårt fall är det ju så här nu också, eller det skulle ha kunnat vara. Vi kommer ju att dra igång konfirmandläsning här i nästa. Eller nu på söndag egentligen är det ju.
Ja.
Nu får vi alltså åka hur vi vill i Sverige. Om man inte är smittad. Eller har symptom. Det betyder ju att om vi hade varit färre än 50 på det läget vi tänkte, så hade vi kunnat åka på det läget. Ja. Om man hade vetat det tidigare. Samtidigt så hade ju det kanske inte varit att rekommendera ändå. Med tanke på att det är totalt omöjligt att hålla avstånd på ett konfirmandläge. Det går ju inte.
Det
är verkligen inte möjligt.
Nej.
Så att då är, men det är lite surt just att ja, nu får vi. Så att då kunde vi åka till en annan region utan problem för det. Liksom. Men sen är vi hade ju varit för många fortfarande. Om alla hade stannat som var med från tänkt åka med från början, så hade vi varit för många för att åka.
Ja. För just nu så, eftersom det är förståeligt, ganska många konfirmander från din och min grupp som har hoppat av och samt en del av ledarna, så hade vi ju klarat just det,
absolut.
Restriktioner.
Men just hade vi kunnat åka, men fortfarande det att vi hade inte kunnat se till att de höll avstånd, för det är rent fysiskt omöjligt att göra på den här typen av gård liksom.
Och vad skulle det signalera till alla de som har hoppat av? Nej, men då åkte vi bara med de rättfärdiga.
Nej, det hade vi naturligtvis inte kunnat göra.
Nej, tok heller. Det går inte. Men det är klart, det är surt om man tänker. För att det är, nu har ju du och jag och flera lagt en god plan för hela det här. Och det kommer bli bra efter förutsättningen, men det kommer ju inte bli lika bra.
Nej, så är det.
Och det går inte att släppa den känslan. Liksom.
Nej, tyvärr så gör det inte det. Men med det sagt så känner jag mig mer positiv än jag gjorde för några veckor sedan.
Det är jag också. Nu, och det hade varit väldigt, tycker jag, besvärligt om vi bestämmer oss idag här i sittande podd att nu kör vi att ställa på med 4-5 dagars varsel. Det har varit lite klurigt faktiskt. Men
ja, visst. Absolut.
När de kommer på första träffen. In i bussen, nu åker vi.
Just det, vi åker.
Inga grejer, ingenting. Så. Ja.
Nej, det blir men, läge på riktigt. Ja,
det blir läge på riktigt. Här har ni ett tändstål och en bäver. Överlev. Vad heter det?
Bävern är svårt att klara sig utan.
Ja, det är jättesvårt att klara sig utan. Nej, men det är rätt, men det känns tufft såklart. Annars då?
Ska jag titta lite på, eller du kanske har något att säga om din tillvaro i världen just nu. Annars så ska jag titta lite på en...
Nej, jag vet inte om jag har så mycket att tillföra. Jag tycker att vi fick till ett väldigt trevligt avsnitt förra veckan. Tack till Andreas Kyrkkanalen för din medverkan. Det var väldigt trevligt.
Det var mycket trevligt.
Det har varit ett uppskattat avsnitt. Det får vi göra om vid tillfälle.
Det tycker jag att vi ska försöka göra.
Ja.
Intresse.
Får jag bli lite där på grund, inte på grund, det var till fel, men efter vi hade spelat in förra veckans avsnitt så promenerade jag ju med vår gäst. Han bodde ju på ett hotell i en grannkommun och jag skulle ner till en ta en buss hem då. Så stod vi och samtalade ganska länge i ett centrum där och sen tar jag bussen hem och han promenerar bort till hotellet. Så kommer jag hem och så får jag se att det har varit en ung person som har blivit knivskuren i precis där vi var, precis då. Och då börjar jag ju såklart fundera, hallå, har han kommit hem säkert här nu? Jag visste ju det, för jag kunde se på klockan att han och jag var med varandra, men du vet, hjärnspöken.
Ja, visst.
Och jag skriver lite trevligt för att jag vill inte skrämma upp vår kära gäst och gode lyssnare att komma hit är livsfarligt. Så jag skrev bara, gick det bra att komma till hotellet? Fick ju inget svar. Sen dagen efter, ja, det gick bra att komma hem. Så jag vill inte skriva att det var någon som var knivskuren precis där vi var.
Nej, precis,
Nej, fruktansvärd händelse. Men,
naturligtvis.
Och den här personen då avled ju tyvärr. Och det är fruktansvärt det här våldet som är mellan unga män som sker alldeles för mycket nu. Men det hände någonting i det som jag inte varit med om förut. Det var så att en från bostadsrättsföreningen där i området kontaktade en av prästerna hos mig och frågade om hen kunde komma ner och möta de boende och ja, be en bön och sprida lite lugn så.
Ja.
Så det gjorde ju den här och vart jätteuppskattat. För det var en i området som hörde av sig till mig och så tackade verkligen för den insatsen. Men det är ju väldigt fint alltså.
Det får man ju säga. Nej, det har jag aldrig varit med om heller, att det
Nej.
har hänt så. Men det var ju fantastiskt bra, verkligen,
Ja.
att kyrkan där kan göra en uppgift för ofta, eller göra en fylla en funktion. För att ibland så hör man liksom, det ringer någon så här eller mejlar. Och nu har det här hänt på vår skola, och då är det inte ett mord eller något sånt, utan det är liksom, nu har det här hänt på vår skola. Och ni i kyrkan är ju så bra på samtal, kan du komma liksom? Och då känner jag alltid att jag är usel på samtal. Det är jag ju inte, men i det här sammanhanget, vad skulle jag göra där? Varför vill de ha just en präst? Men det som du berättar där, det är ju på ett helt annat sätt. Jag har gjort en liknande grej för ett antal år sedan också. Men det var ingen bostadsrättsförening då, som hörde av sig, utan det var en privatperson. Men där gjorde jag också en sån grej. Och då kände jag, men nu är det kyrkan som kommer, och kyrkan gör kyrkans uppgift på något vis.
Komma med lugn och hopp.
Precis.
För det intressanta i den situationen, för oftast brukar det vara om det har hänt en situation så blir kyrkoherden i en församling kontaktad och så sätter denne igång en, ja, skickar till någon liksom. Det händer ibland om det har varit ett dödsfall eller så.
Just
Men
det.
här var ju då, ja, sökte upp just den här prästen, för de såg väl att det var i närmaste kyrkan och så vidare. Ja, det var speciellt och ja, på något sätt fint i den enorma tragedin som var
Ja,
den.
nej, men det verkligen. Det var ett litet ljus där i
Ja,
mörkret, får man
ja.
säga. Det var intressant eller kul eller vad man ska säga. Fint att höra,
Ja,
helt enkelt.
så är det. Ja.
Jag ska gå vidare till den här artikeln snart, men den handlar om Trump, så att jag vill dra på det lite grann, för jag orkar inte med karln. Jag såg en prästvigning. Det var ju prästvigning i helgen också.
Ja.
I söndag så var det prästvigning, och det är ju normalt ett stort välbesökt evenemang i Storkyrkan, ja, i vårt fall då i Storkyrkan i Stockholms stift. Där ett antal präster och diakoner vigs till sina ämbeten och massor med närvarande gäster och anhöriga och sådär. Och stort fest och påslag. Så här. Nu var det ju så här att det gick ju inte att göra såklart i år, utan då hade man ju en i princip tom Storkyrka. Varje kandidat fick ha en person närvarande i kyrkan då. Och så hade man delat upp i två grupper, så man gjorde samma sak två gånger då. Och jag tittade på båda de här, för att vi hade, du och jag hade bekanta i båda grupperna, eller en bekant i alla fall. Jag vet inte om du kanske hade fler, men jag hade två, en i varje grupp så att säga.
Ja, vi hade samma där.
Ja. Vi hade samma, ja, precis. Och det blev mäktigt ändå. Liksom. Nu satt man ju såg som om det vore en tv-utsändning så där, och det är klart att det är inte närhet på samma vis och så. Men jag tänker mig att de präster som vigdes där och de diakoner, de kände nog av stundens allvar i alla fall på något sätt.
Det tror jag verkligen.
Det blev väldigt fint, väldigt fina prästvigningar där. Det är bara de här två ämbetena som man vigs till, diakon och präst. Det har ju talats om att införa någon sorts vigning för församlingspedagoger också, men så har det långt har det aldrig kommit så att säga.
Nej. Det var en vän till mig, jag tror vi kan ha pratat med det så många år sedan, så låt oss ta det igen. En vän till mig som läste på då själva församlingspedagogsåret efter den där jobbet, ganska många år som pedagog i kyrkan. Ja. Den biskopen då gjorde en ceremoni för de nya församlingspedagogerna och organisterna. Klart ingen vigningsgudstjänst, för det hade inte gått, men så nära som möjligt man kan göra och att det ändå är rätt så, för att verkligen uppmärksamma och välsigna dem, det kan man göra in i sin kyrkliga tjänst, för det är ju både organist och församlingspedagog.
Absolut.
Så det var häftigt.
Har jag också, alltså min dotter som har varit i podden några gånger, Linnea, hon är ju församlingspedagog och hon blev också kallad till en speciell mottagningsceremoni av något slag av biskop Eva Brunne då. Så att där var de ett gäng och blev fotograferade och uppmärksammade och sådär.
Ja.
Så att det, jag tycker det är fint för att...
Ja, det tycker jag är viktigt.
Det är viktigt att uppmärksamma att det inte bara är präster och diakoner som tjänstgör i kyrkan, utan att det, vi är flera yrkeskategorier.
Ja, så är det. Hörru, du kanske följer prästvigningar mycket närmare än vad jag gör. Nu gjorde jag det för att jag hade känner två av dem. Men var det inte ganska få? Eller det kanske brukar vara så många?
Nu ska vi se. Nu har jag varit osäker på i och med att de var uppdelade i två grupper.
Jag tror att det var... Ja, om det var 6 diakoner och 7 präster eller tvärtom.
Ja,
13 personer i alla fall.
Just det. Och det är inte katastrofalt lite, men det är inte supermycket heller. Jag får med att när jag vigdes var vi 11. Och då vet jag inte, jag tror inte att det var någon diakon alls då, utan det var 11 präster som vigdes. Ja. Och sen har det gått upp och ner där. Ibland är det många och ibland är det färre, så att det är nog inget som man ska liksom dra några slutsatser av, så här, det tror jag inte. Men det är klart att om det minskar vartefter så här, så är det klart att det ser illa ut. Men jag tror inte man ska dra några sådana slutsatser av de här, den här gruppen. Inte.
Gott. Nej, men det var väldigt fint att se. Men speciellt såklart. Jag har varit på någon prästvigning med fullsatt kyrka och det är också en upplevelse.
Det är det verkligen. Jag var på min egen.
Ja, det var det.
Men sen har jag varit på några stycken till också. Det är en stor upplevelse. Det är det faktiskt.
Men jag var på en prästvigning där jag satt på tre kvarten i storkyrkan. Runt ett hörn. Var mer varmt en härlig upplevelse. Då är det klart att då var ju det här en mer intim.
Så var det. Oh ja, absolut. Det är så att man ska ju ha väldigt, alltså man ska i princip känna dem, eller känna, man ska i princip vara anhörig till de vigda för att man ska kunna få en plats där man ser. Så är det ju. Alltså vi har ju en, man har, det är ju en sån stor kyrka, så att de flesta hamnar ju så långt ifrån så man ser ju nästan inte vad som händer där framme. Däremot är ljudet bra och det är ju fint. För det är det ju inte i alla kyrkor, men det är det där. För man hör ju tydligt, men det är svårt att se något. Jag satt uppe på någon läktare någon gång också och kikade fram också runt något hörn. Sådär, och det förtar ju lite av stämningen. Det gör det ju.
Ja, det kan man ju verkligen säga att det gör. Hörru, du tror att det är vår framtid om den här, se att den här restriktionen nu på 50 personer ligger för länge.
Ja.
Att vi ska gå tillbaka i tiden och börja sälja platser i kyrkan. Alltså förr så var, alltså i den gamla kyrkan var, förr var, om, rätta mig om jag har fel, men jag tror att jag har rätt där, så var det just den här bänken ägs av
Ja, just det. Den hörde till en särskild gård eller något sånt.
direktör.
Ja.
Ja, nej men, och så vidare. Nej, det tror jag inte att vi behöver hamna i.
Jag tror
Nej.
inte att det är framtiden. Nej, för det var ganska lätt att svara på den frågan.
Ja, men däremot, tror du man skulle behöva ha, alltså vi har pratat om det helt skämtsamt, men det är klart det finns någonting i det. För att under termin så är det ju dryga 100 som kommer ofta på gudstjänsten hos mig där. Och ska man då ha liksom bokningar? Alltså det känns ju
Ja, du
konstigt.
menar alltså, du menar att om de här restriktionerna ligger så,
Ja, jag
ja,
menar om de här sektionerna ligger.
precis,
Och
precis,
det finns
ja.
kyrkor med bra mycket fler gudstjänstbesökare än vad vi har såklart. Och skulle, jag tänker att i en mer modern och framåttänkande, ursäkta, men frikyrka, det tror jag faktiskt skulle kunna ske. På ett så här,
Ja.
ja, men man får boka sin plats. Såklart inte att det ska kosta någonting, ingen konsertbiljett så, men att, ja.
Ja, för problemet är ju allvarligt. Alltså, jag menar, det är ett seriöst problem, så att säga. Nu är det väl så, utan att såklart ha varit i alla våra kyrkor varje söndag, men jag tror väl att det är just den kyrkan där du tjänstgör, det är där problemet är som störst i det här fallet, som ju en välsignelse normalt, men i det här fallet ett problem. Att det blir fler. Jag tror att det är flest som kommer till gudstjänsterna där, söndagarna. Och ja, det är ju ett
Ja,
sant problem, så att
det är
säga.
sant, en vanlig söndag, men också i alla kyrkor när det är körmedverkan.
Absolut, oh ja.
Oj, då
Eller
var det.
ännu mer ett första advent, alltså
Ja, alla de där,
en
ja, men det.
konsert eller vad man nu kallar det för, musikgudstjänst.
Och antingen då får man ju tänka att man kör gudstjänst på löpande band, alltså eventuellt kortare, och så kör man i vår församling 10 på en söndag. Så många kanske inte behövs. Men, och att man får liksom, ja, boka en plats.
Ja, vi får se vad framtiden har att säga om det här. Men någonting skulle det ligga kvar, nu hoppas vi väl att det inte gör det, men skulle det ligga kvar någon längre tid så måste man ju ta någon sorts beslut. För nu är det ju enkelt, över sommaren så vet vi att
Då kommer det gå
besöksantalet i
bra.
alla kyrkor sjunker. Och det, så att det är nog inget bekymmer. Men när terminen kommer igång igen, absolut,
Ja,
visst.
precis. För vi har ju pratat också sådär i kyrkan, hur ska vi göra med placeringar? För att man ska ju också hålla avstånd. Och ska man då bara göra stora avstånd, eller ska man tänka att det här paret som kommer, ja, det är bättre att de sitter bredvid varandra och sen har man lite hål. Det är också klurigt. Hur man gör
Ja,
det säkert och
absolut.
tryggt. Liksom. För samma familj, om en familj kommer, ja, de har ju bott ihop, då kan ju de sitta tillsammans, rimligt. Men ja, det
Jag vet inte om
väldigt.
jag sa det, men det har jag kanske berättat. Men vi hade ju för ett tag sedan så hade jag en begravning där begravningsentreprenören eller representanten var väldigt tydlig, mycket tydligare än vad jag vågar vara i de här sammanhangen. Och gick fram till folk när de kom in i kyrkan och sa, ja, är ni familj? Ja, då kan ni sitta där tillsammans. Är ni familj? Nej, då får ni sitta någon annanstans, får ni sitta där borta. Så verkligen placerade folk. Jag har lite svårt för det där, men i det här fallet var det ju bra. Alltså det var ingen som tog illa upp, utan det var ju, alla
Nej,
vet vilka tider vi lever i liksom.
vet du, jag tror att det uppskattas faktiskt, den tydligheten.
Ja.
För då behöver man inte känna själv så, men jag vill ju inte sitta så nära den för att vi inte, ja, bla bla bla. Om det är någon då som faktiskt tar kommandot där, så blir det bra. Men det vore ju oskönt att behöva göra det varje söndag på en gudstjänst, utan då är det bättre att man hittar ett system. Ja, här.
Ja, just det.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Väldigt
Ja,
annorlunda.
det blir väldigt annorlunda. Vi får se som sagt vad som händer och hur det ser ut här framöver.
Men du, det var väldigt fint med de här prästvigningarna. Heja er som är nya präster. Gud välsigne ert uppdrag.
Verkligen, jag hade sen en livesänd gudstjänst direkt efter det här och då skulle vi be för de prästvigda och diakonvigda. Och det var faktiskt så att när jag läste upp namnen på de två som vi känner då, det var rörande moment liksom verkligen. Vi ber för de här personerna som man då känner och har träffat och nu är den liksom, de framme vid det här stora steget, det här stora ögonblicket. Så att det var en väldigt rörande ögonblick, måste jag säga. Jag brast lite på rösten där, hörde jag sen. Så.
Vi ska bjuda på dem till hösten och någon av dem.
Precis.
Upplevelse hur det var att migas och på det här sättet och så.
Absolut.
Hör du, Kjell, varför har man en sån vigningsassistent? Vad är det för någonting?
Varför är väl, vet jag inte. Alltså det, är väl, det finns säkert något fint i det. Eller ja, det är fint. Det är just det. Det var jag skulle säga. Det är trevligt, det är fint att ha någon med sig som dels är ett hedersuppdrag för den som får det här uppdraget. Alltså det är inte alla som får ett uppdrag att en dag leda, liksom vara med när en person blir prästvigd. Men den uppgiften som den här personen har är ju inte betungande, så kan man ju säga. Utan den går med in tillsammans med prästkandidaten. Och sen så hjälper den till att klä på prästkandidaten, inte stålan utan mässhaken. Och sen så får man, om det fortfarande tror jag att det är så, att man får i uppdrag efteråt att välja ut ett bibelord som sen ska skrivas in på prästbrevet eller så till den nyblivna prästen då. Och det är vad den här assistenten gör. Och då väljer man ju ofta någon kanske som man har haft som förebild, eller som man kanske haft mycket som mentor kanske, eller som stöd på olika sätt under den här tiden man har studerat till präst då, någon man litar på. Så att som sagt, att få frågan, jag har inte fått den än, att få frågan att vara assistent under en prästvigning är ju stort. Det är ett hedersuppdrag verkligen, som sagt. Det är väl för den skull att man, det känns bra att ha ett stöd där också, som man, en person som man litar på. Så måste jag tro. Som sagt, sen finns det kanske ett teologiskt skäl som jag inte känner till också, eller som jag har hört men har glömt, men det är fint nog ändå på något sätt.
Verkligen.
Ha en vän där liksom.
Stöd. Mm. Ja, men gott. Tack. Hörru du, vad har vi något annat då? Kort innan vi går in på andakt som vi vill uppmärksamma våra lyssnare på.
Ja, det handlar ju om Trump då lite grann. Men det handlar egentligen inte så mycket om Trump. Han gjorde ju det här om veckan. Det tror jag inte vi nämnt, eller så gjorde vi det i podden, att han ville bli fotograferad med en bibel framför en kyrka, så att han skickade ut militären eller vad det var nu och flyttade på demonstranterna och med hjälp av tårgas som satt vid den här kyrkan, och sen så gick han dit till kyrkan, ställde sig upp det där och viftade med en bibel då, så fick folk fotografera honom, eller pressen fotografera honom. Och det har ju diskuterats med rätta väldigt mycket detta. Jag tänker låta det vara lite grann som det är. De frågade, är det här din bibel eller är det er bibel? Det är en bibel, svarade han då. Och han har ju hittills inte kunnat säga om han tycker bäst om gamla eller nya testamentet, eller uppge något särskilt bibelcitat som han tycker om. Så att man får ju lite känslan av att han kanske bara poserade så lite grann. Men det som jag egentligen vill komma till är en ledartext i kyrkans tidning som Jonas Ek har skrivit. Och då står det så här: det berättas att inför ett avgörande slag under amerikanska inbördeskriget, en av nordstaternas generaler sa till Abraham Lincoln: herr president, låt oss be att Gud slåss på vår sida. Lincoln lär då ha svarat: nej, låt oss be att vi slåss på Guds sida. Och så skriver han ju här: de bådas förhållningssätt skiljer sig åt markant. Medan generalen utgår från den egna agendan och ber om att få använda Gud för sin sak, är presidenten medveten om att han kan ha fel och ber istället om att själv få vara ett redskap för Gud.
Ja.
Och det här är ju som sagt, det är ju en väldig skillnad i förhållningssätt där.
Verkligen.
Och här är det, sen så står det en hel del om Trump, och som sagt, jag tänker inte bry mig så mycket om just det. Men poängen här som Jonas Ek har är väl att hur lätt det är att liksom använda Gud, att vi gör det också. Man kan skälla på Trump som gör så här, men hur gör vi själva? Använder vi också Gud för våra syften? Och det är klart att vi gör.
Det gör vi ju, och det är bara att det får ju mindre konsekvenser än världens mäktigaste person gör det. Så det är ju den stora skillnaden. Men det är klart att kyrkan, vi Att man går in i fel ingångsvärde. Istället för Gud, vad vill du? Så snälla Gud, var med oss i det vi vill.
Just
det. Det är någonting man verkligen bör ta till sig och stanna upp inför. Ja, men du kanske inte behöver varje val du ska göra. Ska jag ta lätt mjölk eller ska jag ta mellanmjölk? Men däremot,
det är ett lätt val, så att jag behöver aldrig tänka på.
Nej, men däremot så i större saker, i kyrkans riktning liksom. Vi vill det här för att vi tycker det är bra. Och det behöver inte vara fel, för det handlar inte om krig i vårt fall.
Men
oftast stannar upp och blir mer ödmjuk. Gud, var med oss i detta. Är det där?
Man kan ju dra vidare där. Och nu vet jag inte, jag har ingen aning om hur Trump tänkte här. Förmodligen inte alls. Nej. Men i vårt fall kan man inte, eller i kyrkans fall kan jag säga, så kan det ju vara så att man, det har vi ju talat om förut, man kan säga till exempel att Gud tycker inte om homosexuella liksom. Vem är det då som inte tycker om homosexuella? Är det Gud eller är det jag själv? Sen så kan man ju också, det är lite mer komplicerat än så. Därför att man kan ju göra det av uppriktig liksom, övertygelse om att så här är det. Men det är väldigt lätt.
Ja, men det är ju kyrkans problem också. Att, ja. När vi har grillat dumskallar under åren i den här podden, som vi tycker, så har vi också ofta landat i, fast den har ju gjort det av för den från sitt hjärta. Tror att det här är rätt.
Ja, just det.
Så. Men fast vi tycker att det är dumt. Så.
Ja.
Ja, det där är komplext. Men det där var en väldigt fin inledning med som skillnaden då på generalen och presidenten.
Precis.
Att följa Gud eller att be att Gud ska följa en. Så.
Verkligen. Det står här också, för att avsluta den artikeln av Jonas Ek där, så skriver han, det är uppenbart att kyrkobyggnaden och Bibeln för Trump i första hand är kulisser mot vilka han själv och hans egen handlingskraft ska träda fram. Ja. Han förefaller vilja visa att Gud slåss på hans sida snarare än att ödmjukt be om att själv befinna sig på Guds planhalva.
Ja.
Och där är det som sagt, det är väldigt väl, det är inte alltid jag håller med om de här ledarartiklarna, men det här tycker jag var väldigt...
Ja, det var väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Det var så bra så att jag tror att vi går på andakt faktiskt.
Ja, det på andakt.
Ja,
utan att passera gå.
Ja. Jag kan bara kasta in en grej här. Medan du hittar rätt. Har du sett om den här. Att det är en kinesisk rörelse. Som försöker infiltrera kristna. Facebookgrupper.
Ja, jag har fått sådana förfrågningar. Vänförfrågningar och sånt. Och följarförfrågningar av myskopersoner. Dels själv men också på kyrkans konton. Som jag rattar då.
Ja. Som de kallar sig Östens blixt.
Ja, just det.
Och det blandar kristen lära med egna trosuppfattningar, står det i. Ja.
Ja, det brukar oftast, när man läser i deras bio så står det också, jag är en kristen. Så här.
Ja.
Och så ska man, men jag, det jag inte vet, det kanske du kan upplysa mig om, jag vet inte. Alltså jag accepterar ju aldrig en sån här förfrågan, men om jag gör det, vad kan hända liksom? Jag menar, det är, jag förstår att de kan liksom, det de lägger upp på sin sida är felaktigt utifrån kyrkans synvinkel kanske. Men vilken skada kan de göra mitt konto?
Nej, ingenting tänker jag, utan att de kommer in på Sollentuna kyrkas och kan då diskutera, argumentera, lägga saker liksom.
Ja,
så tänker jag att det är på den nivån.
Just det, de kan trolla lite helt enkelt. Där.
Ja, ja.
Yes.
Vi lämnar Östens blixt.
Vi lämnar Östens blixt.
Ja.
Och går över till Johannes döparen. Aha. Nej, inte Johannes evangelium idag, utan Matteus evangelium. Mm. Men det är inte det lättaste det heller ska berätta den här gången. Det är första söndagen efter trefaldighet och det betyder ju kanske inte så mycket för gemene man. Vårt dop är rubriken. Så att det handlar om dopet alltså den här gången. Johannes döparen, det är som sagt Matteus evangelium. Johannes döparen sa, jag döper dig med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Det var ju uppmuntrande ord här. Men ja, temat är som sagt vårt dop, och dopet är ju en symbol för att dö och uppstå i vårt fall, även om det talar man ju sällan om när man döper ett litet gulligt barn så där, men symboliken från början är ju det. När man döptes som vuxen, som man ju ofta gjorde då, i urkyrkan, så klev man ju ner i en dopgrav och så att säga drunknade, och så klev man upp på andra sidan som en ny människa. Den gamla människan dör och den nya rena människan stiger upp på andra sidan. Och det är ju det här, det är det handlar om delvis här såklart. Han ska döpa er med helig ande och eld. Det är liksom inte bara vatten här, utan när Jesus kommer så ska vi döpas med helig ande och eld. Det här är symbolik som jag har svårt att ta till mig, så är det ju faktiskt.
Jag fastnade ju lite på och googlade här i realtid på ordet kastskobel, vad det var för någonting. Det är ett redskap som man använder för att rensa tröskad säd, alltså ta ut det rena från det orena. Så det var ju ganska passande. Ja, ett trädom som man liksom, likt en sån här man baskar guld med, ser det ut som. Så kastar man upp och då, jag vet inte, så faller väl bara den tröskade säden tillbaka för den är tyngre eller någonting. Jag vet inte.
Jag har alltid sett framför mig en sån här skovel som man öser mull med när man lägger mullen.
Ja, men den ser lite ut som det. Den finns i lite olika former här. Förr så var det någon ser ut som någon nävervirkad grej. Och sen finns den i ett trä som en stor spade typ.
Okej, men den är alltså öppen. Den är som galler liksom, ja.
Eller hel. Så att det är väl då att man kastar upp det. Och då är det väl att man kastar upp det. Och då är väl de här det renande sädet. Nu är det ju bondepodden här som vi inte kan någonting om. Men att då är vi de tyngre. Och det andra blåser bort liksom. Den ser ut, du har helt rätt, den ser ut som det också. Och så första som står om det på Google är att det nämns i Matteus evangeliet 3:12. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskade säden. Ja, så vidare.
Men det där, så återigen, det där man tänker ännu mer då. Man tänker att Jesus ska stå där med kastskoveln och så gräver han bland oss. Och så ser han till att vissa av oss faller utanför och de ska bränna i en eld som aldrig slocknar. Det är inte min Jesus.
Nej.
Jag har väldigt svårt att köpa det. Sen kan man diskutera den dubbla utgången. Man kan, alltså att man kan komma till himlen eller till helvetet. Så jag, som bekant så tror jag inte att man kommer till något helvete. Jag tror inte att det finns något helvete. Och jag tror inte att Jesus dömer oss till någon evig fördömelse heller. Men ja, det betyder ju inte att vi inte ska försöka. Alltså poängen med dopet är att vi ska kunna, alltså om man nu döps som vuxen så att säga, så är poängen är att man ska lämna sitt gamla liv. Man vill bli kristen, man ska lämna sitt gamla liv och börja ett nytt liv som döpt. Alltså att man försöker att leva ett gott liv efter Guds vilja, så kan man väl säga. Att tidigare så var ju barndop väldigt mycket, vad ska jag säga, viktigare än nu. Att det ägde rum fort, för att man tänkte att om barnet dör utan att vara döpt så kan barnet hamna i helvetet då. Och därför var det lite bråttom att döpa. Därför kunde man nöddöpa barn som var sjuka och sådär. Det gör man ju fortfarande i vissa. Men jag tror inte att det är så många som tror att det nyfödda barnet hamnar i helvetet för att det inte döpas. Men det är ju en... Dopet är ju ofta... Alltså, traditionellt sett och från kyrkans sida sett en lite annan rit, måste jag säga, än vad kanske folk tänker sig, som tror att dopet handlar enbart om att ge barnet ett namn liksom. Det är inte ens del av dopet att ge barnet namn, för namnet har ju barnet redan fått liksom, så att av föräldrarna då, men så det ingår ju inte ens i dopet att ge barnet namn, utan det handlar ju om det här med att man tillhör Jesus Kristus. I och med dopet så tillhör vi Jesus.
Så är det.
Och för en vuxen handlar det om omvänd. Eller att vi ska leva på ett annat sätt förhoppningsvis. När vi har tagit emot Jesus.
Yes.
Och nu ska vi sjunga. Eller jag ska sjunga.
Yeah.
Och då tänkte jag välja en psalm som handlar om just den tolkningen av dopet. Och heter 618. Faraos härar han upp oss vid stranden. Och det handlar just om att vi kan räddas genom dopet. Faraos härar, han upp oss vid stranden, just som vi kommit till Pi-Hahiro. Här mellan havet och Herren i sanden, dödsdömda stod vi vid klippornas fot. En enda möjlighet göd i oss ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja, halleluja. Då i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar för skräckelsens hav. Vägen låg öppen när vattnen vek undan. Vi som var döda gick ut ur vår grav. Se här din möjlighet göd till oss ropet. Vägen från döden till livet i dopet. Halleluja, halleluja. Jublande lyfter vi upp våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro. Nyfött står folket på skimrande stränder, snart skall i Kanan trygga vi bo. Manna från himlen är reskost på vägen, brödet vi bryter och vinet ur lägen. Halleluja, halleluja. Ska snabbt förklara för dem som inte känner till detta, och det är nog inte så många, att det här, man sjunger i början här, Faraos härar han upp oss vid stranden, just som vi kommer till Pi-Hahiroth. Det här handlar ju om Israels folk som då sticker iväg från Egypten, från slaveriet där, och Faraos härar sätter efter dem, och de rastar på ett ställe som heter Pi-Hahiroth. Och där, just där när de sitter där och rastar Israels folk, så ser de Faraos härar komma. Ja. Galopperande, eller vad de nu gjorde för någonting.
Ridandes på kameler. Ja, det vet vi inte.
Galopperas på kameler.
Det är en sån avslappnad bild när man säger att de sticker iväg. Så.
Ja, ja, alltså det är för ditt tveksamt om hur det egentligen gick till.
Ja, ja,
de fick ju lov att gå, men ändå inte.
Ja, precis. Så de kanske just gjorde det. Vi sticker iväg nu.
Vi sticker iväg. Nej, nu sticker vi. Nu räcker det.
Nu räcker det.
Palla var här längre. Så.
Precis. Hörru, tack Kjell för sång.
Tack.
Och tack Svenska kyrkans Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Och tack kära lyssnare för ännu ett avsnitt. Vi fortsätter ett par veckor till har vi sagt.
Yes.
Och så. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Just det kan vi faktiskt säga nu. Tjingeling!